Då säger jag välkommen till köket och här sitter Jim Lagerlöf med en kopp kaffe och även Linus Forsberg.
I den rangordningen i vad som var mest givande.
Nej, det tror jag inte, men jag fick faktiskt en kopp kaffe precis innan vi började där. Men du har inte en enda kopp.
Nej, precis. Jag dricker ju fortfarande inte kaffe. Var tredje år testar jag en kopp för att se ifall jag fortfarande har samma åsikt.
Vilket år är vi på nu?
Vi är på det året då jag ska testa.
Ja, så är det sant?
Ja, jag har inte gjort det än i
Nej.
år.
Brukar det hända inom en viss ritual eller liturgi kanske eller någonting?
Det brukar ske i gemenskap
Ja.
med folk som tycker om kaffe och folk som då också får förbereda den här koppen utifrån hur de tror att den ska bli bäst.
Precis, och jag kan säga så här, i våras bodde jag ju i Rom en månad, lite drygt, och i Italien, då kan de det här med kaffe. Och det är så här att svenskar dricker ju näst mest kaffe i världen, tror jag. Finland dricker väldigt mer. De har väl nästan sån här dropp som de får i armen när de föds. Men vi dricker ju väldigt mycket kaffe i Sverige. Men vi dricker inte det goda kaffet. Och det förstår inte jag. Det är som att vi i Sverige, är det som, du vet, synen på mat i Sverige, det kan ju vara så här. Poängen med mat, man ska bli mätt. Jaha.
Ganska bra poäng.
Ja, men, ja det visst, men ska det inte vara gott också liksom? Ska det inte vara njutbart? Eller?
Jo, alltså helst. Men jag tänker att måste jag välja mellan ett av de två, så tänker jag att jag hellre äter något som mättar än något som bara var gott.
Men och där tror jag du är så otroligt typiskt svensk då.
Jo.
För det är så man tänker. Och jag tror att vi har liksom generationer tänkt så om mat. Det ska inte vara så gott i första hand, utan det ska ge mycket energi så att man kan gå ut i skogen eller på bondgården och arbeta hårt liksom. Det är poängen med mat. Och därför har vi inte odlat riktiga matkulturer i vårt land. Det kanske någon blir sur när jag säger så. Men det är min upplevelse jämfört då kanske med Frankrike, Italien, Grekland. Som är de här riktiga matkulturerna i Europa. Det är lite samma som jag tänker om England och så. De har heller inte någon jätteutvecklad matkultur. Och det gör ju också att jag menar att titta på restaurangbranschen i Sverige. Tagit in så mycket influenser från andra kulturer. Och har man också gjort i England. Därför att vi har inte haft så mycket av egen matkultur. Ja, absolut. Köttbullar med lingonsylt och potatismos, det är ju fantastiskt gott. Köttbullar som är
surströmming.
Ja, surströmming, bra. Och sill och sådär. Fisk har vi ju varit ganska duktiga
på. Det är den kräftskivorna, är det också?
Ja, precis. Och det är väl slutet av augusti där. Jag hoppas att man har hunnit med någon kräftskiva, ni som lyssnar också, att det blir någon kräftskiva. För det är ju en fin, härlig tradition att man har sjungit tillsammans. Nej, men det här med kaffe då. Jag blir förvånad över att svenskar accepterar så pass dåligt kaffe. En period hade ICA, du vet nu när alla priser gick upp, så hade ICA någon jättelågpris kaffevariant som var så här, jag vet inte ens om det stod på paketet, det smakar typ som kaffe. Nej, men det var på den nivån, vet du. Och jag är också svensk, jag dricker det här ganska tråkiga svenska kaffet. Men när man är i Italien, jag kan rekommendera, åk ner till Italien om du får chans någon gång och drick kaffe där. Alltså, jag tycker inte du ska dricka en kaffe här i Sverige. Jag tycker du ska åka till Italien och dricka den här tredjeårskoppen. Om du får chansen. Eller att du beställer upp från någon du känner som är i Rom ibland att
ta kaffe. Ja. Ja, men det här är intressant att höra, för att jag har hört också motsatsen. Att jag har haft några som varit i Italien och sagt att de hade så dålig kaffe.
Ja, det vill jag ju veta om det
var. Ja, de delade din bild av kommentaren så här, smakar det inte alls som den svenska. Så att där var de överens.
Okej, okay, ja, men det är ungefär som att man tycker att svensk pizza är bättre än italiensk också. Ja, jag vet inte. Nej, men den här podden handlar ju inte alls om matlagning. Vilket man ju kan tro. Det här är ju lillhelgsmål. Vi läser Markusevangeliet. Ett kapitel per avsnitt har vi valt då.
Ja.
Ska vi köra igång, eller?
Ja, men det tycker jag.
Ja, då gör vi det. Kapitel 5. Och det fortsätter med att Jesus helar. Tre personer tror jag minst blir helade här. Det är dels en man som kommer med, som är den här demonen som heter Legion, känd från olika skräckfilmer. För Jesus frågar, vad heter du? Och han heter Legion för att vi är många. Alltså det är en man som är besatt av en demon, kommer och Jesus befaller den här mannen, demonen, att fara ut ur honom, du orena ande, och försvinna ifrån. Och sådär. Och sen, så, sen är det så här, det är intressant, för att den här mannen då som blir befriad från orena andar vill följa Jesus. Han vill bli en lärjunge, kanske en apostel till och med. Mm. Men då säger Jesus till honom, gå hem till de dina och berätta för dem om allt som Herren har gjort med dig. Alltså Jesus säger inte, ja men kom och följ mig. Utan han säger, gå hem till de dina.
Mm.
Mm. Jag kommer tillbaka till det.
Mm, jag kände det för hur du betonade.
Ja, okej. Okay, det kan man inte lura så lätt. Nej, men sen fortsätter det med att Jesus får veta att det finns en liten flicka, Jairos dotter, som ligger sjuk. Så han är på väg hem till henne för att bota henne då. Och på vägen så möter de den här kvinnan som har haft blödningar i många år och som rör vid Jesu kläder. Och Jesus frågar då, vem rörde vid mig?
Mm.
Det gick ut kraft från honom och sådär.
Väldigt klassisk bibelberättelse.
Ja, men det är det väl va? Och det här att han får säga till den här kvinnan, gå i frid, du är botad från ditt onda. Sen fortsätter han ju på vägen och han kommer närmare. De får höra att flickan är död, men Jesus säger, var inte rädd, tro bara, säger han. Otroligt optimistiskt i ett läge där man får veta att hon är död. Hörde du inte vad de sa, Jesus?
Mm.
Och när de kommer närmare huset står en massa människor där och Jesus säger, det är lite knasigt, han säger så här, varför ropar ni och gråter? Ja, men det är ju för att flickan är död.
Mm.
Och så säger Jesus, flickan är inte död. Hon sover. Sen går de in. Och så säger han det här kända till flickan. Talita kom. Alltså, lilla flicka, res dig upp. Och då blir hon frisk. Och rör sig runt i rummet där. Levande och frisk. Jag fastnade vid att Jesus ger lite olika, vad ska man kalla det för, instruktioner. Han säger olika till dem han botar. Lade du också märke till det? Att han inte sa på samma sätt. Att han hanterade dem olika.
Ja, nej men precis. Det som du säger, vissa, ja, men jag märkte det.
Mm. Och jag tänkte på att det finns en tendens ibland att man vill säga, så här gör alltid Jesus. Har du också hört det, att folk kan säga så här, Jesus är alltid på det här sättet?
Nej, men definitivt. Jesus gör allt på det här sättet. Det finns ett sätt vi ska försöka efterlikna det.
Ja, till och med så också, ja. Exakt. Mm. Det finns ett sätt för oss att vara på.
Mm.
Hur skulle Jesus ha gjort? Och att det skulle vara en självklar sak. Att det liksom, Jesus skulle såklart alltid ha gjort så här. Eller Jesus skulle ha gjort så där. De här förenklingarna. Nu var det ju bara några få rader i Markus evangeliet, det kortaste evangeliet.
Mm.
Som vi märkte att Jesus hanterade tre olika personer på olika sätt.
Mm.
Jag tyckte det. Jag tog fasta på det. Alltså, till några eller till en så säger han, nej, du ska inte följa mig nu, utan du vill följa mig, men du ska inte göra det, utan du ska gå hem till dina. Och till den här kvinnan säger han ju, gå i frid, du är botad från ditt onda. Jag menar, det, han sänder henne på något sätt, gå i frid. Det är ju vad vi får höra, i alla fall om man är på en katolsk mässa, så det som sägs i slutet av mässan, gå i frid, du är botad. Så nu börjar, när jag sa det, så började jag tänka på att den eukaristiska delen, alltså, tänk dig att om vi hade den inställningen som hon har blivit botad från en sjukdom som hon har haft väldigt länge.
Mm.
Hon har blivit botad och så säger någon, gå i frid. Hon kan ju verkligen göra det, tror jag. Mm. Så hon skulle kunna bli en förebild för alla som går från en mässa.
Ja, men verkligen. Ja, men vi pratade om det lite för något avsnitt sen, om befrielse man kan känna av att få förlåtelse.
Ja, precis.
I samband med mässan. Då kan jag verkligen känna att jag går därifrån med frid. När jag verkligen kommit dit med något som jag behövde lägga av mig.
Och det, ja, verkligen. Och det, min kan säga så här. Att gå till bikt som jag gör ibland, det är ju något som kan vara jobbigt innan.
Mm.
Därför, det är det ofta. Man kanske till och med nästan skäms. Och det är ju något psykologiskt tufft med att behöva säga. För när du går till högmästaren i Svenska kyrkan, du behöver i alla fall inte räkna upp dina synder kanske. Det är ingen som kommer fråga dig, Linus, vad har du gjort? Om du har varit på en ortodox gudstjänst någon gång, gudomliga liturgin, då är det ju så att du precis innan du tar emot nattvarden, då går du fram till en präst och han liksom lyfter sin mantel så att du och han kan liksom ställa er under hans mantel och så viskar du i hans öra din bikt.
Mm.
På ett nästan intimt och liksom faderligt sätt kan han ge vidare Jesu förlåtelse till dig. Men om du är ortodox då. Mm. Men, och samma med bikten då, att man kommer dit, det kan kännas tufft och jobbigt innan, men det är helt som du säger, att man går därifrån befriad.
Mm.
Påtagligt. Och liksom man är glad, man nästan, du vet, hoppar, studsar därifrån. Vi gjorde en film med en flicka som skulle bikta sig för första gången.
Mm.
En 9-åring. Och då gjorde vi det att när du går till bikten, då ska du gå liksom, då är det lite tung musik, då är det lite tunga steg också, va?
Mm.
Men när du går därifrån, hoppa och var glad och skutta iväg liksom.
Mm.
Och det fick vi med, och tyckte jag blev väldigt, väldigt bra. Så det har du ju rätt, att man liksom går i frid. Att man kan göra det relaterat till att man har blivit befriad.
Mm.
Som den här kvinnan, och det är svårt att sätta sig in i hennes situation. Alltså, i andra evangelier kan vi läsa om hur hon har sökt hjälp från läkare till läkare till läkare. Antagligen också kanske kostsamt, får man tänka, att hon har behövt lyfta fram sitt liv och liksom verkligen lägga fram hela sig själv och sagt, den här stationen är jag i. Och just det här intima, att det också har att göra med liksom blödningar underlivet. Alltså det är inte rumsrent i alla kulturer det där. Så att hon har verkligen behövt, hon har jobbat med väldigt tuffa grejer, och det är svårt för oss i vår tid att förstå det. Och att när hon möter Jesus och bara nuddar vid hans mantel, så förändras allt. Gå i frid. Ja, men för mig var det ändå fall, jag vet inte, när jag förberedde det här och läste igenom, då slog det mig det här att Gud bemöter oss olika, han har olika saker att säga till oss, och kanske också olika uppgifter för oss.
Mm. Nej, men jag tänkte på det nu, att det finns åtminstone, jag upptäckte att jag gillar att använda ordet åtminstone när jag ska säga fler exempel, för att då visar jag att jag har inte anspråk på att ha identifierat allt som finns att säga.
Nej, men det är helt rätt.
Ja, men det finns åtminstone två sätt som jag tänker att man kan tolka det här på.
Ja.
Antingen det som jag tycker mig höra att du börjar vara inne på också, att säga, vi får olika uppgifter, vi får olika sändningar. Att för vissa då ska vi gå tillbaka till Lambora.
Mm.
Vissa ska vi verkligen gå ut i frid. Och i vissa fall då ska vi kanske inte bara gå tillbaka till Lambora, utan jag tänker för den här flickan, någonstans här, tillbaks till en vardag, tillbaks till det helt bekanta sammanhanget. Tillbaks till så som det har varit förut, om man tänker skillnaden. För att hon, flickan hon som blev återupplivad, hon fick just, det blev inte så stor skillnad kanske för henne, förutom att alla vet att oj, hon var död, hade återuppstått. Men det yttre sammanhanget var ganska samma. Medan för den här personen som blev av med demonerna, där kommer det nog vara ganska, den kommer uppleva det här sammanhanget på ett nytt sätt när den går tillbaka till de sina, för att den har blivit förändrad. Jag tänker antingen kan man då tänka att vi får de här olika sändningarna. Eller så kan man tänka det som att vårt liv ska vara mångfacetterat. Att vi ska vara alla de här tre, men på olika platser, i olika skeden i våra liv. Att ibland, då ska vi verkligen, som vi var inne på, bara kunna gå ut i frid. Ibland, jag fastnar verkligen med det här, följ inte den här första personen.
Mm.
Alltså, följ inte efter mig just här nu fysiskt, utan gå tillbaka till de dina. Att vi ska inte alltid, och det här kopplar an lite till det vi pratade om med såningsmannen för något avsnitt också.
Mm.
Att vi ska kanske inte alltid bara samlas bland de som redan är frälsta. Vilket man kan tänka att de som vandrar med Jesus var.
Mm.
Utan gå tillbaka till de dina. Gå tillbaka till sammanhanget där ordet behöver höras på ett annat sätt. Ordet behöver höras även för de som är frälsta. Men de som inte har blivit frälsta, gå tillbaka till de dina. Berätta om det här.
Mm.
Just där du är.
Jag tycker också det är fint att det är Jesus som ger den här uppmaningen. Det är inte så att säga, ibland kan man ju tänka så här, någon vill bli präst eller diakon eller ha någon annan tjänst i kyrkan. Och sen får man inte det. Liksom, nej, de säger att jag inte är mogen än, eller att jag, de tror inte att jag har den här kallelsen på något sätt. Och här är det ju så. Grejen är, här kan man inte skylla på någon annan. Kan man inte säga, det var Petrus som sa det, eller det var liksom någon präst eller någon biskop eller någonting. Utan här är det Jesus som säger, du är inte kallad att vara lärjunge på det här sättet. Utan för just dig, och det här är en kallelse, det kommer från Jesus. Kallelsen som jag ger dig, det är att gå hem till de dina. Alltså det är en kallelse det också. Ibland vill vi ju liksom gradera kallelser. Vi säger så här, åh det är så fint att vara präst, biskop, bla bla bla, munk, nunna. De här är de riktiga fina kallelserna. Men här kallar alltså Jesus någon att gå hem.
Mm.
Det är alltså också en kallelse. Det tycker jag, det gillar jag att tänka på. Att inte hålla på och säga så här, nej, bara vissa kallelser kommer från Gud. Nej, men även den här. Gå hem. Gå hem med en kallelse från Jesus. Det är också intressant för mig att du vet det här messiashemligheten. Ibland så säger Jesus, det här får ni inte berätta för någon.
Mm.
Nu har jag botat dig, eller nu har du blivit helad. Det här får du inte berätta. Men i den här händelsen med flickan då, som blir botad, blir frisk igen. Liksom får livet tillbaka. Då säger Jesus till lärjungarna, det här får ni inte föra vidare. Och det här kan man också systematisera ibland. Men det är ju verkligen olika. Ibland säger han ju, gå och berätta detta. Som den här mannen med demonerna. Men här säger han tvärtom, här ska du inte berätta det. Och det är liksom två olika saker. Det är inte liksom bara det ena eller det andra.
Nej, men precis. Jag hörde en predikan kring just att Jesus ofta säger, berätta inte det här, för inte vidare det här. Att han uppmanar hemlighållare i somras. Och den var inne lite på att det inte i sak skulle vara ett fel att berätta om det. Men att anledningen till att Jesus ofta uppmanar om det är för att om det skulle berättats precis när det skedde, då skulle det ha berättats på fel sätt med fel betoning. För att i och med att uppståndelsen inte hade skett än, så skulle man ha fel tolkningsljus på händelsen. Och man skulle värdera händelsen på ett sätt som inte är tänkt att det ska värderas på. Så att det inte egentligen var fel att berätta det. Men man hade lite för lite kunskap. Man hade inte alla pusselbitar som behövdes för att se om det här var faktiskt motivet i pusslet. Utan man hade bara några tyckt att jag gissar mig till att det här var motivet. Och så var det helt fel.
Nej, men jag tror att det ligger mycket i det. Det finns ju det här som kallas för messiashemligheten.
Mm.
Det är ju det här att Jesus säger, berätta inte. Och det finns ju en, egentligen gillar jag, förutom den här som du nämnde nu, att saker och ting behöver liksom få lite tid på sig för att falla på plats. Men sen finns det ju den här andra tanken kring att Jesus säger typ, den här bänken är nymålad, sätta inte på den. Och då är det direkt några som måste sätta sig, eller måste känna. Alltså om man säger så här, berätta inte detta.
Mm.
Du vet ju, jag vet inte om du känner sådana personer, men det finns ju alltid sådana som gillar att sprida rykten eller berätta vidare. Man säger så här, ja, jag kommer in här till dig nu, jag ska bara säga, det här säger jag ju bara till dig, det här säger jag ju bara till dig. Och jag menar, det här får ju inte du föra vidare till någon annan. Och sen går de vidare till nästa rum och säger samma sak. Alltså det finns ju de som älskar det där, och det liksom ligger nära vår att vara människa, att man gillar lite skvaller, va?
Ja.
Jag tror att Jesus kanske kittlar det lite grann.
Ja, men jag känner några sådana människor. Jag har tusen år ganska ofta i min växtaförhör att jag är en väldigt bra person på att hålla hemligheter. Ja. Det tänker jag kan vara positivt med tystnadsplikten.
Jag skulle säga att när jag var barn så var man tvungen att säga till mig så här, det här är en hemlighet som du inte får berätta vidare. Mm. För mig spelar ju ord väldigt stor roll. Ja. Om man lovar att inte berätta, då berättar jag inte.
Mm. Ja, men så har jag en vän som också är att... Ja. Så att om jag berättar någonting och inte är tydlig med att det här var mellan oss, då kan det spridas vidare. Men om jag säger väldigt tydligt att det här får du inte sprida, då sprider hon verkligen inte vidare.
Jag kan inte säga att jag är en skvallerperson, det är jag inte. Men jag gillar skvaller. Jag tycker om att höra när människor skvallrar. Och jag är då och då i sådana sammanhang.
Mm.
Om jag då får veta massa saker, då vill inte jag direkt gå och säga så här, jag hörde det här och det här, utan jag vill snarare säga, ja, hur är det med det här och det här, för att få höra det från rätt person på rätt sätt. Men jag kan njuta lite av den här situationen och få höra skvallret, för människor är alltid så, det lyser i ögonen på vissa personer när de får berätta skvaller. De går igång, det är liksom, nu är jag som mest levande när jag får berätta det här. Har ni hört det senast? Det är den känslan, va? Ja. Och lite så kan det vara lite här också, tror jag.
Det känns som många så här. Det kanske också är någonting att jag fått delvis ny bekantskapskrets sen när jag var yngre. Men det känns som folk har blivit sämre på att prata tyst när de berättar hemligheter. Ja, men så här, det ganska ofta kan vara att jag sitter i ett rum och sen står det två på andra sidan av rummet.
Ja.
Och liksom tror att de viskar. Men det hörs jättetydligt för mig, ja, vad de säger.
Ja.
Men jag märker på dem att de tror verkligen.
De tror att de viskar.
Så det...
Undrar om det är telefonernas fel.
Ja.
Man tror att man är diskret. Ja, men när man pratar i mobil, för det tror ju vissa. Nej, jag pratar tyst. Du pratar inte tyst. Nej. Du sitter och halvskriker här. Nej, nej, nej. Det gör jag inte alls. Så kan ju vissa vara.
Ja. Så det blir ett bonustips. Vi brukar ofta prata om hur man ska leva texten. Men det är ett bonustips här. När du viskar, så viskar du inte. Utan sänk rösten om du vill viska.
Ja, vi kan köra det som veckans tips. Vid sidan av... då tänkte jag på att... man möter många olika människor.
Mm.
Precis som Jesus. Han möter oss på olika sätt för att vi är olika. Och han är ju i och för sig den som har bruksanvisningen. Han vet ju att vi är olika. Vi har också nytta av att tänka på det. Att vi behöver bemöta människor olika. Men det jag tänkte på då var... tacka för att du har olika människor omkring dig.
Mm.
Och kanske tacka Gud varje kväll för en ny person varje dag den här veckan. Så nämn någon som inte är som du i tacksamhet för Gud varje kväll den här veckan. Det är mitt tips. Och med de orden så lämnar vi Linus Forsbergs kök. Eller du kanske sitter kvar, vad vet jag.
Jag sitter kvar här till nästa vecka.
Till nästa vecka. Tack för att jag fick komma hit idag.
Tack Jim.
Tack.